Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej, innebandy Sverige. Gästen i det här avsnittet, Hermine Dalerus, en av de största spelarna genom alla tider. Innebandymagasinet utsåg henne till den bästa svenska spelaren genom alla tider 2008. Det är 14 år sedan. Karriären i Högdalen, Balrog och Djurgården gav henne 9 SM-guld, 4 VM-guld. Hon blivit vald till årets spelare i svensk innebandy 2 gånger och flera utmärkelser i SSL. Hon har varit proffs i Schweiz under en säsong. Hon har även frontat flera kampanjer för klubbmärken. Sedan 2008 jobbar hon för Stockholms innebandyförbund och sedan ett par år tillbaka så är hon verksamhetschef för Stockholms innebandyförbund. Hon är alltså den mäktigaste i Stockholmsdistriktet, alltså distriktet där över 25% av alla licensierade spelare finns. Nu är det hög tid att kicka igång det här avsnittet. Nu kör vi med Hermine Dalerus. Ja, då hälsar jag Hermine Dalerus välkommen till det här avsnittet.
Tack så mycket.
Då tänker jag Thomas Ledin-låten här. Vad gör du nu för tiden?
Ja, innebandymässigt så är det inte så mycket spel, men jag är anställd på Stockholms innebandyförbund som verksamhetschef. Jag är förälder till en 5,5-åring med allt vad det innebär.
Ja, vad innebär det?
Ja, det är olika från dag till dag. Det gäller bara att hänga med.
Är det kul?
Absolut, absolut. Men det är ju ett annat liv mot när man spelade på hög nivå, om man säger så.
Ja. Jag tittar i en gammal intervju här med dig från, vad är det, 2008. Där var du lite osäker vad du skulle göra i framtiden. Eller du visste att du skulle hålla på med innebandy på något sätt, men du såg det inte själv som tränare.
Nej, jag hade nog rätt. Alltså jag känner inte det kallet överhuvudtaget. Jag har provat på lite sådär. Men jag är för mycket spelare fortfarande i tanken, tror jag. Har jag märkt. Vi får se då framöver. Man kanske testar på med dottern i framtiden. Om det händer att man får ställa sig där på banan. Men alltså just nu så finns det inget sånt som.
Nej. Var det självklart att du skulle arbeta med innebandy? Alltså du, när du fick den här frågan för 15 år sedan så var det väl precis innan du tog anställningen här då. Du hade en annan karriär innan innebandyn, eller?
Ja, alltså det var väl mest olika jobb. Jag jobbade lite med ekonomi och sådär. Det jobbet som passade bäst att kombinera med innebandyn var ju liksom, det var ju det man fick hålla på med. Men fick jag jobb på Stockholms innebandyförbund och jag har alltid varit intresserad liksom vad som hände bakom kulisserna och liksom strategiska frågor och kring innebandy. Jag tycker att det har varit intressant.
Ja, och du har ju gjort ett liv runt innebandyn så att det är väl ganska tryggt, håller jag på att säga, men på något sätt roligt att fortsätta vara en del av innebandyns värld, eller?
Ja, absolut. Det är ju få förunnat att få jobba med den idrotten man gillar allra bäst.
I samma intervju som jag tittade här så berättar du att du är uppväxt i centrala Stockholm med din mamma, medan din pappa bodde på en annan ort. Kan du berätta hur påverkade det dig under uppväxten?
Jag bodde inne i Vasastan i centrala Stockholm. Jag hade ändå ett ganska stort idrottsdriv, vilket gjorde att jag tog mig till idrotten själv på något sätt. Jag tror inte det var lika vanligt att man hamnade i olika idrottssammanhang den tiden i alla fall, som det hänger ut i. Men det var någon driv jag hade i mig själv som gjorde att jag ville ta mig till idrotten, och då blev det fotboll i Solna. Där jag började.
Ja, och innebandy kom in väldigt sent.
Ja, jag hade tänkt lägga ner allt med idrott, att jag hade tröttnat på fotbollen och så. Men jag spelade så mycket innebandy man gjorde förut ute på gården eller med kompisarna i skolan. Och det var någon som sa att du borde liksom testa på innebandy. En annons i Dagens Nyheter faktiskt. Man kunde då på den tiden annonsera efter spelare där, och då var det Hagsätra på den tiden, då Hagsätra Högdalen, som sökte damjuniorspelare. Jag var 18.
Tycker det är ganska spännande det du berättar, för att vad du säger så var din idrottskarriär, den hängde på en skör tråd, och jag har en känsla av att det varit så för ganska många som kanske har hittat innebandy som har hållit på med andra sporter, alltså som är från våran generation. Men för jag menar, du är en idrottstjej, och så var det ändå ganska, det kunde blivit att du inte hade börjat med innebandy, eller hur?
Ja, nej men precis. Jag tror det är jättevanligt i den åldern också för många, att det är andra saker som börjar hända i livet som man vill testa, och det är skola och det är kanske något extra jobb. Man ska hinna gå ut med kompisarna och ha kul också. Det känns som en tillfällighet lite att jag halkade in på innebandy.
Ja, precis. Och när man bor i centrala Stockholm så är det ju inte heller naturligt. Eller finns det någon naturlig hemmaklubb för alla sporter där du bodde? Eller var det?
Nej, utan det fanns ju ingenting där, skulle jag säga, i innerstan. Då fick man leta sig utåt. Jag tog liksom första bästa, och då var det att sätta sig på tunnelbanan i 25 minuter.
Ja. Ja, du har spelat för 3 klubbar på elitnivå i Sverige då. Först då Högdalen. De heter Högdalen Hagsätra första säsongen, tror jag. Men, och så blev det där i 4 säsonger, och det gick ganska bra.
Det är 4 SM-guld i Högdalen.
Ja. Ja, och en vacker vårdag så beslutar man sig för att dra ur damlaget och flytta ner i division 2. Och då gick en stor del till Balrog, och Åsa Karlsson och några drog till Södertälje. Och då blev det nytt SM-guld direkt.
Och faktiskt så det året så valde jag att lämna Sverige. Då åkte jag
just det, så var det. Du missade första året där, just det. Mm.
Jag kunde inte ta det beslutet, kände jag, vart jag skulle gå. Jag tyckte det var jättejobbigt. Och då fick jag chansen till Schweiz. Liksom.
Just det, det var kor, vad hette de?
Piranha kor.
Ja, precis. Gjorde du en säsong där, eller?
Ja, en säsong. Sen ville jag hem och vara VM-aktuell igen.
Ja. Ja, just det. Men det visade ju också lite hur bra Högdalen var, för att den här uppdelningen gjorde ju att det blev väl SM-final mellan Södertälje och Balrog direkt,
ja,
va? Det är ganska... Ja, exakt. Och sen blev det ju... Ja, sen kom du tillbaka då och var med och vann ytterligare 3 SM-guld. Så på dina 7 första seniorsäsonger i Sverige så blev det
7 SM-guld, ja.
Ja, det är ju lite för bra för att vara sant, eller?
Ja, men det så var det. Men det var ju fantastiska lag som som det var då. Och det liksom alla bra spelare samlades ju också då i de här lagen som var bra. Så vi fick ju oss, jag menar, alltså, att Åsa Karlsson ville spela i Högdalen och Carina Rosell som kom utifrån landet. Det var ju det är nyckeln till de SM-gulden. Och sen i Ballerog så var det ju också bra spelare. Och så Birgitte Lersbryggen, Jeanette Hjörts från Norge och så vidare.
Ja, exakt. Och sen så blev det väl en... Ja, vad hände med Balrog? Nu börjar minnet svika här, men...
Det blev en generationsväxling efter de här mina tre raka guld med Balrog. Och sen så kom ju en ny generation som jag fick vara med och bygga upp med Amanda Wendestig och Emelie Lindström och hela gänget. Och vi kämpade på och lyckades ta ett SM-guld till slut. 2009 eller om det var 10 tror jag.
Ja, just det.
Falun i final i Globen. Och sen så spelade vi en säsong till Balrog innan det var slut för att ja, ekonomi, förutsättningar och vidare. Och då flyttade vi över till Djurgården.
Ja, hur var den processen i Balrog? Alltså, det är ju stadsdelen förändras och även kanske då förutsättningarna med spelarunderlag och ja, egentligen allt. Eller hur var den här tiden med klassiska Balrog? För vi vet ju glamouren, den känner ju alla till med alla era SM-guld och både på herr- och damsidan, men hur var det de sista åren med Balrog?
Nej, men alltså, var egentligen väldigt bra skulle jag säga. Alltså, Balrog var en väl fungerande förening och hade stöttning av kommunen som var fantastisk, Botkyrka kommun. En stor fin hall, Botkyrkahallen. Men det började bli tungt att driva tror jag. Det var få som ville engagera sig helt. Båda lagen var framgångsrika, det blev tyngre och tyngre kostnader tror jag. Men liksom, att spela i Balrog, Balrog har varit mitt hem. Alltså det är en fantastisk kultur i föreningen. Och otroligt kul att spela där.
Vad menar du med kultur?
Ja, men det är ju en vinnarkultur och någonting som sitter i väggarna ute i Botkyrka. Som förs över på de som spelar där. Och oavsett du vill eller inte så kommer du alltid bli uppfattat på ett sätt för att du spelar i Balrog. Kom ihåg att vi fick kämpa med det ganska mycket med de nya tjejerna. Och att vi alltid blev, alla tyckte vi var så kaxiga. Och då blev det som en självuppfyllande profetia nästan att man skulle vara kaxig. Och vi sa alltid att vårt mål var att vinna SM-guld. Och det var svårt att acceptera att man liksom gick ut och sa det. Men det fanns liksom inget... Alltså varför skulle man inte vilja vinna SM-guld med den truppen som vi hade? Men då får man ju äta upp det sen när man inte klarar av det. Det är ju tufft.
Mm. Ja, jag vill nog ändå lite påstå att jag tyckte det var... Det var ingen skräll när Högdalen blev Balrog, men det var ju en superskräll, kanske inte superskräll, men det var väldigt oväntat att Djurgården skulle gå och vinna direkt när ni blev Djurgården, eller hur tänker du?
Alltså det var ju i det läget av vårt lagbygge med Balrog att alla började få en slags mognad, även de yngre spelarna. Där de stod verkligen på toppen av sina innebandykarriärer. Och i det läget så flyttades hela gruppen över till Djurgården. Så det var egentligen ingen skillnad. Utan det var vår tur att vinna tror jag. Vi hade liksom gått och väntat på det. Då kom chansen direkt.
Ja. Hur var det för Hermine Dalerus att dra på sig en Djurgårdströja då?
Så det var nog, det var lite jobbigt som gammal inbiten AIK-are såklart inte kul. Men det konstiga är att ju längre säsongen gick och ju längre tid jag spelade i Djurgården så var man tvungen att stå upp för liksom märket på bröstet. Och på något konstigt sätt så blev jag djurgårdare, AIK-are. Det är som att svära i kyrkan, jag vet det. Och alla AIK-are tycker säkert att jag är helt dum i huvudet. Men man måste, jag var kapten i Djurgården. Liksom. Det gick inte att säga att jag hade en AIK-t-shirt under. För så funkar det inte.
Nej. Ska vi se, var första guldet, var det i Malmö eller var, hur var det? Jag minns inte riktigt.
Ja, precis. Det var i Malmö.
Mm. Hur var det att spela de här bäst av en match? Inte i Stockholm utan att ni fick till och med ni resa. Det kanske tillförde någonting för ert lag att få göra som många andra gör. Att man reser till...
Ja, det är en bra spaning faktiskt. Jag hade inte tänkt på det själv men det kan nog ha bidragit till att det gick som det gick. Det är så. För i Stockholm blir det ju lite annorlunda. Du får samma uppladdning. Du sover hemma kanske dagen innan. Och så.
Ja.
Så det kan nog vara så.
Mm. Hur tycker du att vi ska ha det med SM-finalen? Ska vi köra i bäst av en match i typ som vi gör? Eller bör vi gå tillbaka och spela bäst av fem eller bäst av sju?
Så jag kan förstå båda argumenten. Det är fortfarande jättekul med den här innebandyfeststämningen som är med en final. Jag tycker fortfarande att den kanske har lite mer att ge fortfarande. Men jag förstår liksom argumenten för att ha bäst av sju eller bäst av fem. Samtidigt så vet jag inte om vår produkt är mogen för det ännu. Liksom med det intresset som är. Men det finns ju andra som har bättre koll på att ta de besluten som tur var.
Ja, om vi går över och pratar Stockholms innebandy här. När du var aktiv som spelare så kryllade det av lag i herrarnas SSL. Det var ju nästan så att hälften av lagen i slutspelet var lag från Stockholmsområdet. Och även på damsidan så var lagen långt framme. Det kanske var lite övertag på herrsidan faktiskt nu när jag tänker efter. Men hur mår innebandyn i Stockholm? Ni har väl över 25% av spelarna i Sverige, eller? Det hade man i alla fall för några år sedan, vet jag.
Ja, alltså på elitsidan så är det ju svårt att konkurrera med övriga elitklubbar i landet på grund av att det har skett en ökad professionalisering. När pengarna har kommit in så har våra föreningar inte lyckats hänga med i den utvecklingen. Och det handlar ju inte om föreningen, det handlar ju om hur det är i Stockholm, i den här stora staden där vi inte har hallar där man kan vara och där vi inte kan få de partners eller samarbeten som behövs för att liksom hänga med i den här ekonomiska utvecklingen. Så någonstans där så väljer ju de unga spelarna som kommer upp idag bland, ja men flytta till en annan del av landet så får du bättre förutsättningar. Det är en ganska enkel matematik tyvärr.
Ja, syns man inte så finns man inte. Det är alla idrotter i de större städerna, Malmö, Göteborg, Stockholm. Det är tufft för alla idrotter om det inte är ishockey och fotboll att synas då. Och sen är ju hallproblemet är också en faktor. Vad är det mer som är... Restiden är ju ändå ganska tuff för många. Att om man då spelar i ett elitlag att man kanske inte bor vid hallen.
Nej, precis. Så är det ju. Med en anläggningsbrist som råder så blir det ju längre avstånd också. för de som vill spela. Nu har vi två elit på damsidan då, ute i Täby och Åkersberga till exempel, som ligger ganska lite ut i Stockholm, Nacka och på andra hållet. Det är klart att Täby sitter ju spelare från Södertälje och åker och spelar. Det blir långa avstånd med när det är så här.
Ja, det vet jag också förra året när Djurgårdens herrar spelade i SSL och just med Eriksdalshallen där, och att man vet aldrig när hallen är tillgänglig. Och det är fler idrotter och klubbar som slåss om de här tiderna i hallen.
Jo, men alltså endast i Stockholms stad, som är Stockholms största kommun, så är anläggningsbehovet 27 hallar för att liksom komma ikapp fram till 2030. Och det är ju nästan inte möjligt att bygga 27 hallar. Det kommer inte ske. Alltså, så att det finns en otrolig brist.
Ja, exakt. Och det är ju ett problem som man inte bara trollar bort, utan precis som du säger här, det är hur man räknar och vrider på det så går det inte ihop. Men hur påverkar det varje enskild klubb, om man säger så, i Stockholm? Alltså de större klubbarna, har du några exempel hur det ser ut och vad tvingas klubbarna göra? De kanske inte kan erbjuda träningstider som alla medlemmar önskar och antal träningar per vecka också, eller?
Ja, men precis. Du får kanske inte den träningsmängden som elitlag som man behöver i hall. Eller som de andra lagen i övriga landet har i hall. Det är klart att det blir jobbigt. När jag spelade i Djurgården redan då hade vi en träning i veckan i vår matcharena. Det är ju horribelt egentligen.
Mm.
Samtidigt så ska vi bygga en grund där man i ganska långt upp i åldern måste träna i skolsalar. När du kan komma in i en riktig 40-20 hall till exempel. Det påverkar ju också hela vägen upp. Det är ju liksom ett stort samspel som ska ske här.
Vi har haft corona som har lamslagit vår idrott under nästan två säsonger här. Men det är väl inte riktigt över än. Alltså krisen, eller man säger utmaningen, pågår väl även denna säsongen. Alltså hur mår ni efter och under och där vi befinner oss nu med allt som har varit de senaste säsongerna?
Ja, alltså vi i Stockholm har varit ganska drabbade i och med att vi har tappat både lag och licenser. Ja, det ser inte ut som att tappet har stoppat ännu. Liksom. Och om det beror bara på pandemi eller om det är liksom en kombination av samhället utvecklas och då man hittar andra saker att göra, det vet jag inte. Men helt klart så måste vi och hela Sverige jobba med att få tillbaka våra medlemmar.
Ja. Är det några speciella årgångar, det säger mellan födda 2003 till 2008-2009, eller?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Eller är det överallt? Är det seniorlag också? Alltså är det juniorlag? Är det, eller ser ni någon, något speciellt?
Seniorerna tycker vi ser, det ser ut att vara ganska konstant. Utan det är på barn- och ungdomssidan och det är det som vi kallar för röd nivå, 12 till 16. Men också har vi ju under en period, för 2 år, inte kunnat starta nya grupper. Hur det ska påverka framöver, det kommer vi ju få se nu. Vi inte har fått in lika många som vi brukar få i innebandy. Det är ju förlorade år, känns det som.
Hur är det med de här mindre klubbarna, de som kanske bara har 1 eller 2 lag i seriespel? Har ni tappat sådana klubbar också, eller hur?
Ja, men vi har helt klart tappat några föreningar. Och det syns mest liksom i lagstatistik hur man måste avanmäla lag för att man inte får ihop lagen nu. Att 2 lag blir 1. Det är supertråkigt.
Ja, för det har jag också känt av i här i Göteborgsområdet just där, att det är också i varje enskild lag så är det en diskussion. Ska vi köra med 2 lag i seriespel eller ska vi köra 1? För vi har tappat en del klubbar eller lag. De gasar ju på och ser möjligheten då att några kanske kan spela lite mer matcher, men man ändå håller igång 2 lag, medan många också blir passiva och acceptera faktum och bromsar, vilket kanske inte gynnar ett lag alltid då, för att man blir helt plötsligt kanske inte för många, men man blir så många att kanske ytterligare någon väljer att kliva av, just för att man kanske inte får spela så mycket i matcherna och sådär. Pratar ni någonting med klubbarna i strategin? Alltså hur man ska tänka och eller lämnar ni det åt klubbarna själva att tänka?
Nej, men alltså vi tycker ändå att vi har bra kontakt med ledare och klubbar i just de frågorna som dyker upp när man just de här 2 lag ska bli 1, hur ska vi tänka? Så vår tävlingsavdelning sitter i sådana diskussioner dagligen och försöker liksom leda ledarna rätt. Tänka. Så det tycker jag ändå att vi gör.
Distriktslags-SM är ju någonting som är väldigt viktigt för svensk innebandy och inte minst de ungdomar, ledare och föräldrar som dras in i den här bubblan då när det är dags. Stockholm har ju en extrem särställning. Alltså man är ju extremt framgångsrika. Men det är inte så många som får chansen. Så min fråga är, ska man göra som i ishockeyn, där man har ett Stockholm södra och Stockholm norra? Är Stockholm redo för det? Innebandy redo för det? Att man faktiskt kan låta fler få möjligheten att spela distriktslags-SM om man kommer från distriktet som har överlägset mest licensierade spelare?
Ja, alltså det är en ekonomisk fråga ganska mycket. Alltså att dra runt 2 lag kostar massa pengar. Och dels så ska då vårt distrikt och våra föreningar vara beredda att betala för 4 lag. Det är en jättestor apparat. Sen har vi väldigt bra underlag på killsidan. Och ska vi åka med 2 lag så ska vi göra det på tjejsidan också. Där har vi inte det underlaget riktigt. Så jag tycker att vi kan åka med 2 lag. Men i den bästa av världen skulle jag självklart vilja att vi kunde göra det. Men en annan idé kan vara att man jobbar mer med spelarutveckling innan distriktslags-SM. De här 20 som får åka i varje lag, det är en ganska liten del. Jag tror att det är bättre att jobba med liksom massan under för att få bättre och välutbildade spelare.
Ja, du tar ju också upp ett viktigt ämne här med rekrytering och tjejerna då. Det är väl där som är utmaningen för svensk innebandy och även för er då, att få in fler tjejer till att spela innebandy. Killarna kommer ju lite mer naturligt till när det sätts upp lappar och på ICA-affärer eller vad det nu är. Medan tjejerna får man ju kämpa in lite mer. Vad behöver vi göra för att eller måste vi helt enkelt förstå att vi måste jobba hårdare med tjejerna, att ha en tydligare plan?
Det är en jättesvår fråga, och den bygger liksom på så många olika delar av vår idrott. Hur vi representeras på elitnivå, vilka profiler som finns, hur liksom, vilken status våra serier under de förbundsnivålagen har, vilka möjligheter man har som tjej och idrotta i samhället. Så den är otroligt svår, men framförallt så behöver vi få in fler kvinnor överhuvudtaget i vår idrott. Det tror jag är steg ett på alla nivåer, som ledare eller i styrelser, för att bli mer inkluderande. Och med en mer inkluderande verksamhet så får vi fler olika målgrupper. Men absolut så måste vi tillsammans och föreningarna ta ett större ansvar att verkligen jobba med frågan. För jag tror att innebandy har varit ett självspelande piano nu under ganska lång tid. Där vi har fått medlemmar utan att behöva jobba för det. Och nu har vi hamnat i en situation där vi faktiskt måste börja liksom rekrytera aktivt. Så det gäller ju inte bara tjejer nu, utan det gäller killar också. Det är väl där vi måste hitta nycklarna till och hitta tjejerna.
Mm. Jo, men jag menar, din historia, hur du börjar med innebandyn, den är ju ändå, den är intressant. Hittar en annons i Dagens Nyheter och du tar och åker de här minuterna till, det är inte runt hörnet. Och jag jobbade på Göteborgs innebandyförbund för 30 år sedan, och då minns jag också, jag minns faktiskt en mamma som ringde och frågade efter ett innebandylag till sin dotter, och jag skickade henne givetvis till den klubben som jag spelade för, och hon fick ju åka över halva stan, men hon fick ju jättemånga roliga år med innebandyn, men det var ju tack vare hennes mamma som hade letat upp det här telefonnumret till förbundet och fått bra instruktioner hur man ska göra. De flesta föräldrarna jobbar ju inte så, utan man tar inte reda på det. Men hur ska vi undvika att sådana som du och många andra inte missar innebandyn?
Ja.
Lös det här nu.
Svåraste frågan jag har fått, tror jag. Nej, men alltså, det handlar om att vi måste bli bättre på att visa fördelarna med vår sport. Jag tycker att innebandyn är den bästa sporten du kan spela som tjej eller som kille. Alltså den är enkel och det är lätt att börja. Den är inte liksom den dyraste. Den är rolig och fartfylld. Alltså, många tycker jag, innebandy har ju liksom en någon slags dåligt rykte, speciellt då bland kanske äldre, de som liksom kanske är föräldrar nu eller börjar bli lite äldre än så. Vi måste liksom bygga en ny generation av föräldrar som tycker att innebandyn är toppen.
Mm. Ja, nej, men absolut. Nej, men det är väl det man känner precis där som du pratar om, att innebandyn har varit ett självspelande piano, och det är det fortfarande också, för att menar, både du och jag vet ju att innebandy är så förbaskat kul att spela, så att man behöver inte övertala någon att sporten är rolig, utan det är väl mer det här att de här som är lite eldsjälsämnen, att de får utrymme, för någonstans så krävs det ändå kanske någon mamma och någon pappa som tar det här klivet att ja, men jag tog på mig rollen och bli ledare för det här tjejlaget då, om vi nu pratar tjejer exempelvis då. Och det är väl det som är utmaningen, att folk inte vågar ta det här klivet, för man vet att det är så många andra som backar undan och gömmer sig då.
Det är ju verkligen en utmaning hur vi ska få liksom, människor att engagera sig ideellt. Som jag bara tror kommer bli ännu mer aktuellt liksom, med hur det ser ut nu.
Ja, det är ju en utmaning även för er förbundet då. Jag menar, i första hand så engagerar man sig i ens barns lag då, och eventuellt kan man tänka sig engagera sig i sin klubb då, för att det kanske gynnar ens barns verksamhet. Men då steget att gå till ett förbund då som är ännu mer, då det är väl också en utmaning, tänker jag.
Ja, precis. Ja, det var en fråga.
Ja.
Jag hängde inte med nu.
Nej, precis. Nej, men det är väl, jag menar, det är en utmaning på alla plan att hitta folk som brinner. För ofta så vill man ju vara så nära verksamheten, så nära plan som möjligt i många avseenden.
Ja, eller? Det behövs engagerade på alla nivåer egentligen. Och det blir svårare och svårare att hitta dem, absolut.
Ja, precis. Jag är ju med i valberedningen för Västsvenska innebandyförbundet, och när vi ska hitta nya medlemmar till styrelse och såna här saker, så är det ju svårt att hitta folk då. Ofta är det personer som brinner för en fråga. Det kan vara, ja, egentligen vad som helst. Man brinner för ungdomsinnebandy eller domarfrågor, eller, och då plockas man upp, och så kanske man bara då brinner för sitt ämne. Det kan vara jämställdhet eller vad. Och så sitter man nästan och ruttnar på mötena, för ja, men jag brinner bara för ett ämne runt innebanden, och så ska jag ta ansvar och tänka på allt. Jag vet inte om du känner igen dig av den.
Alltså, det är ju så att på styrelsenivå så blir det ju väldigt, det är ju att man måste vara insatt i det mesta och engagerad i det mesta. Det är inte riktigt på den nivån än, liksom, tror jag, i förbunden, eller att vi kan jobba så här expertmässigt med vissa frågor ännu. Jag tror inte det. Det är ganska mycket handpåläggning i det dagliga, löpande, tävling.
Mm. Du pratar också det här om att det behövs mer kvinnor i innebandyn. Du är ju inte unik, men den positionen du har, det är ju betydligt fler män som har den i de andra distrikten, eller hur?
Ja, men precis. Men vi är några tjejer i alla fall.
Ja, men det är. Jo, men det är väl, det vet jag att det är. Det är bra. Men vad är det som gör att det inte är mer kvinnor?
Alltså, så här, traditionellt inom idrotten så har ju det varit män som gett roller till andra män. Det är ju så det, och det är så det har funkat i mycket annat också. Men det har ju skett en förändring också de senaste åren gällande det. Och man har fått upp ögonen för hur viktigt det är med liksom representation av könen för att man ska få en så bra verksamhet som möjligt faktiskt. Men för min del så har det ju också, kanske egen del, har jag ju varit rädd för att ta en sån här roll tidigare. Ja, men kanske lite just som det du nämner, att det kan vara lite tuff miljö. Då behöver man känna, i alla fall jag behöver känna, att jag vet vad jag gör och att jag har liksom, men jag vet, det här kan jag. Det krävs kanske lite mognad innan man kommer dit, i alla fall, och då pratar jag utanför mig, och jag tänker inte generalisera att det är så för tjejer, men för min del har det varit så.
Mm. Ja, vi har ju en förbundsordförande som är kvinna i Sverige och i Finland, de två största innebandynationerna. Så att det har hänt en hel del. Men det jag gillar mest av vad du har sagt under våra samtal hittills, det är att du fortfarande känner dig som en spelare. Och det tycker jag är skitbra. För inte bara för att jag själv känner mig som en spelare fortfarande, men jag tycker att det är en bra utgångspunkt, för det är ändå spelarna som är flest i vår idrott. Även om ibland vissa förbund verkar tro att det är flest domare eller flest som är tränare, så är det faktiskt de flesta som håller på med våran sport är spelare.
Precis, och det är ju spelarperspektivet du behöver ha. Jag tänker ofta ur det perspektivet liksom. Om vi pratar tävlingsärenden eller vad det är, så här, men hur känner spelarna i det här? Men det är ju samtidigt lätt att man tappar det också någonstans. Börjar tänka på massa andra saker, förening. Det är otroligt viktigt att vi har starka föreningar för att spelarna ska må bra till exempel. Så att det liksom blir ju en kedjereaktion av ting. Men det är ju spelarna i slutändan som vi jobbar för.
Ja, exakt. Ja, det är det är ju så det är. Spelarna är. Du vet det, nu i veckan här så har det varit några såna här incidenter med den här nya regeln där man får, eller rättare sagt, regelboken har ju gjorts om, och det innebär, får man rött kort så är det automatiskt en match avstängning. Och det har ju varit några fall här nu när folk har av misstag, eller ja, man ställt sig på plan, och oavsett om man är aktiv eller inte så får man rött kort plus ytterligare en match avstängning. Och det är väl flera som har reagerat och känner att det inte är riktigt det ur spelarperspektivet rätt. Alltså att ett straffet blir väldigt, väldigt hårt i förhållande till vad man har gjort. Så min fråga är, vad är min fråga då egentligen? Jo, vad har du gjort någon reflektion över exempelvis den här nya regeln?
Jag ska erkänna att jag är inte insatt liksom i exakta på sådana riktigt. Men om man får, då antar jag att man nu får rött kort för till exempel osportsligt uppträdande, så får man en match avstängning.
Ja, utöver den matchen man spelar då. Eller som det har varit nu, i alla fall minst två fall där en spelare har gått in på plan och fast ändå varit 20 meter ifrån och fått en plus en match avstängning, och det känns ju
Nej, men det är klart, det finns ju liksom grader i helvetet kring det där, och såklart så ur spelarperspektivet då så kanske man skulle jag vara helt galen om jag blev avstängd en match för att jag har gjort ett tekniskt misstag liksom. Men när det handlar om andra saker som att man har uttryckt sig liksom olämpligt, så tycker jag att det är helt rätt. Det ska bort. Vi måste skärpa till oss för våra domars skull. Liksom.
Absolut. Men det pratas om att klimatet är lite tuffare i våra idrottshallar. Däremot så är det väl ingenting mot hur det är i fotbollen då. Men hur ser det ut i Stockholm? Har ni en god atmosfär i hallarna, eller finns det utmaningar?
Ja, nej, men jag skulle säga att det finns utmaningar, absolut. Vi nås av rapporter hyfsat ofta om hur det kan ha gått till och så.
Vad är det för typer av, är det ungdomsmatcher, är det ledare, är det publik, alltså vad, spelare?
Men det är på alla nivåer kanske faktiskt att det går illa till. Det kan vara seniormatch där man fortfarande liksom pucklar på varann eller ner på så långt ner som på grön nivå där man liksom klagar på dom. Ja, att man sitter på läktaren och skriker saker när det är småbarn som spelar. Någonstans så det här måste vi få bort. Och speciellt också när vi har barn som dömer våra matcher och det står vuxna människor och skäller på våra ungdomar som dömer och det går inte. Vi kan inte ha det så här. Förstår du? Vi måste få bort det. Och nu har man ju börjat bli lite hårdare med hur man uttrycker sig på plan till exempel.
Mm.
Men det här, vi måste jobba med det tillsammans. Det är föreningar, det är vi som förbund, det är hur man jobbar med sina föräldragrupper. Det är klart att det förhoppningsvis så når vi någonstans i det arbetet. För det har kanske sett värre ut. Problemet är ju uppe på agendan på ett annat sätt nu.
Ja. Nu bara tänker jag här, spåna lite. Domare som inte är myndiga, alltså finns det någon, alltså vad får man göra som publik? Och, alltså, tycker du att man ska vara tyst fram eller tills man är myndig, eller får man ha åsikter om domaren efter deras 18-årsdag, eller hur tänker vi?
Nej, alltså jag tycker inte att vi ska ha åsikter om domaren, men att jag säger det är ju helt sjukt. Jag gnällde på domaren mycket så att jag skäms idag. Alltså när jag spelade. Men sätt måste vi komma bort från det här upprepade gnälleriet som jag säger. Det har liksom gått inflation i det. Att man får uttrycka sin kanske liksom spontana reaktion som publik. Inte jag emot att man kan, men när det eskalerar lätt till att det blir ensidigt.
Ja, nej, men så är det. Så är det absolut. Men jag tänker själv när man ser en span som är 13-14 år och det är vuxna som dömer och man ser att de inte gör sitt jobb, alltså att man är lat, man kanske inte helt fullt ut gör det som man är långt från bollen hela tiden och ser inte, och då vill man ju på något sätt
hjälpa till,
ja exakt, ja. Man vill på något sätt typ så där på något sätt, och ja, det är komplicerat hela ämnet här, för att
ja, men det är absolut, men med mer välutbildade och bättre domar så ökar ju liksom nivån.
Hur ser det ut med domare för er? Jag sa precis innan vi började spela in att i Göteborg har man ju, Västsvenska, så har man ju tagit det drastiska beslutet från som man hade i början av innebandyns historia, där man kräver att varje lag skickar en domare till domarkurs och är domare. För man har tappat jättemycket domare i Göteborgsområdet. Hur ser det ut för er?
Nej, men vi har faktiskt i Stockholm under en period domarna. Att rekrytera domare och att behålla domare. Vi har absolut faktiskt ingen domarbrist i Stockholm. Vi är över 350 domare. Pandemin har varit lite tuff som för alla. Men vi har en väldigt bra återväxt med unga domare som är jätteduktiga. Det är väl att vi vill att de ska växa lite snabbare så att de kan döma även högre upp.
Mm.
Det skulle bli jättebra, men då är det vi några år ifrån.
Jag tänker också Stockholm som Stockholm är ju våran huvudstad och där det finns flest spelare och nu har man ett evenemang årligen som är i Avicii Arena Globen, SM-finalen då i april. Det är ju väldigt lite stora arrangemang i Stockholm och det känner jag också borde vara, det är inte bra för svensk innebandy att det inte sker mer häftiga arrangemang. Nu läggs ju alla de här olika typerna av ungdomsevenemang läggs ju på ställen där det finns fantastiska förutsättningar. Så det är ju naturligt här. Men det är ju inte så ofta det spelas landskamper på herr- och damsidan i Stockholm. Och vad jag tänker är att vänta ett år varje gång på en fest, det är ju väl lite för långt mellanrum.
Ja, och det hänger ju ihop med utmaningarna som på storstad tror jag och med den anläggningsbristen som finns. När landskamperna fördelas så oftast så har den arrangörsstaden har en stöttning av kommunen, säga med medel eller att man till och med garanterar evenemanget. Vi har inte den lyxen här i Stockholm tyvärr och då skulle vi riska förbundets pengar kanske för att anordna en landskamp och där är vi inte riktigt ännu just nu. Men jag skulle gärna vilja arrangera en landskamp.
Ja, men det är ju intressant. Det är ju där då skon klämmer för att det skulle vara helt otänkbart om Svenska fotbollsförbundet aldrig la några landskamper i Stockholm. Ja, nu vet jag att damerna läggs en hel del i Göteborg då, men när det gäller fotboll. Då, men det i långa loppet så kan det inte vara bra för svensk innebandy att det är så lite verksamhet i huvudstaden där det ändå händer mycket saker som är viktigt.
Nej, och det är ju en kommunikation som vi får ta med Svenska innebandyförbundet och liksom försöka hjälpas åt till det med ett event i Stockholm.
Mm. Förstår ju också att det är kostsamt också ur personalperspektiv om man ska driva en sån enskild fråga att ha evenemang i Stockholm om ni behöver göra den investeringen så att då är det lättare precis som du säger att en mindre ort som är med på hugget för att få evenemang till sin stad kanske har helt andra förutsättningar då. Mm. Vad händer framöver här nu då? Vad kommer du, har du 15-20 år kvar att ge för innebanden här på kansliet i Stockholm? Eller vad är nästa steg? Eller trivs du med livet? Eller vad?
Ja, absolut. Jag trivs. Det är ju ett roligt jobb. Absolut. Men det är en föränderlig värld om man säger så. Jag vet inte om 15-20 år. Vad jag gör, det beror både på mina arbetsgivare och mig själv antar jag. Men just nu så tycker jag att det är kul och jag tycker det är jättekul att gå till jobbet varje dag. Och det har jag tyckt faktiskt ända sedan jag började på Stockholms innebandy. Och det är en jätteskön känsla när man har haft jobb.
Vad är de stora visionerna de kommande åren för Stockholms innebandy? Har ni några idéer?
Nej, men alltså vi är ju liksom styrda enligt Svensk innebandys vision och Svensk innebandy vill som det heter. Där det liksom innebandy ska bli folksporten för alla. Det innebär att det behöver bli fler spelare, vi behöver vara mer öppna för fler målgrupper. Och det är väl våra utmaningar att just nu så tappar vi ju medlemmar. Vi behöver stoppa det och börja få in fler och vi behöver få in fler målgrupper. Och det är ju vår stora utmaning skulle jag säga.
Hur är det med vita fläckar i Stockholmsområdet. Om jag bara får berätta snabbt om hur det är i Göteborg då, så har vi ju haft områden där vi har haft verksamhet, men där idrotten har försvunnit kan man säga. Och det gäller inte bara kanske innebandyn, utan det har hänt för många andra sporter också att föreningarna har försvunnit och man har vita fläckar på innebandykartan. Hur ser det ut i Stockholmsområdet?
Jo, men alltså vi har väl Järvafältet som det heter. Järvas, då är det utåt Ljusa, Akalla, Tensta, Rinkeby. Där har vi ingen verksamhet. Ista. Utan det är ju fotboll och basket som är de stora idrotterna där. För att det bor många människor med utländsk bakgrund där. Och det är ju en jättestor och viktig fråga för oss. Hur vi i de områdena. För det finns ju fungerande föreningar som skulle kunna starta innebandysektioner. Och där skulle vi vilja komma ut och väcka intresset igen för innebandy.
Mm. Hur många föreningar har ni i Stockholm som är fler sektionsidrotter? Jag vet att exempelvis nu blir det Göteborg igen här, men för 15 år sedan så försökte man lite att jobba med sådana här klassiska fotbollsklubbar och få in innebandyn. Men det är lite kämpigt. Vi har inte så många exempel. Jag tror vi har IK Zenit som är från Torslanda och där har man lyckats och då har man väl 1000 fotbollsmedlemmar och 1000 innebandymedlemmar. Men det är väldigt, väldigt ovanligt att det lyckas med. Hur har ni? Älvsjö är väl en sån klubb, va? Exempelvis? Eller?
Nej, det var det. De har blivit en klubb nu.
Okej.
Okay. Men vi har några. Jag vet tyvärr inte exakt hur många.
Nej.
Faktiskt. Så att jag kan inte svara på det. Men det är ju... Man skulle ju vilja hitta sådana samverkansmöjligheter med de föreningar som redan existerar. För det är alltid jobbigt att starta en ny, allt vad det innebär.
Mm. Blir så himla negativt allt här? Det behöver inte vara. Men det finns, har du några positiva, alltså några föreningar som har växt mycket under de senaste åren?
Jo, men alltså, det måste jag ändå säga att vi liksom... Fantastiska föreningar i Stockholm, de jobbar stenhårt för sin verksamhet. Jag har kollat lite på de fem senaste åren, så har vi föreningar som har vuxit, till exempel Vallentuna, IBK, Nynäshamn som ligger ganska långt ut i vårt distrikt. Det finns fler sådana exempel där man faktiskt har ökat i antal lag för de här fem åren, där innebandyn kanske har minskat på totalen.
Mm. Och finns det någon gemensam nämnare med de här ökningarna? Är det ganska okej förutsättningar med hallar på de här ställena? Eller finns det något samband? Eller vad tror du?
Nej, men jo, det är så att vi har klart. Så det räcker säkert. De vill säkert ha fler. Det vill
ja.
Alla.
Ja.
Men man, jag vet att i Vallentuna har man jobbat jättemycket med kallat inne. Fritids i hallen och du spelar innebandy, men du kan också ha fritidsverksamhet i hallen. Exempel.
Mm. Ja, vad bra. Jag tänker att vi är i sluttampen här av det här avsnittet. Vi har inte gått igenom alla dina SM-guld. Eller, jo, nu ska vi kolla här. Nu ska jag fråga dig, hur många SM-guld har du?
9
Europacup-guld.
Fyra. Jag vet faktiskt inte.
Och VM-guld har du?
5, 4. Jag måste tänka.
Men SM-gulden, det kom direkt
ja,
så.
För det är så. Jag hade velat ha 10.
Okej, okay, ja.
Men jag ska se. Åland, Schweiz, Danmark och Västerås. Det blir 4.
4, mm. Ja, just det. Precis. Men du avslöjar ganska tydligt vad som är viktigast då. SM-guld, är det största eller som man kan vinna? Eller?
Tror jag faktiskt. Jag tror alla spelare där ute vill vinna SM-guld. Alltså VM-guld är fantastiskt också, såklart. Men det är svårare att vinna ett SM-guld. Det var det i alla fall då.
Ja. Jag tänker vilket guld, jag tänker de sista gulden kanske måste vara en speciell känsla, för att på något sätt de här första gulden, de bara trillade in på kontot. Kunde du njuta mer eller se storheten mer på de här sista vinsterna?
Jo, absolut. Det sista med Djurgården, SM-guldet var ju speciellt. För det ligger ju, ja men precis, en helt annan insats från mig personligen i hela den säsongen. Och ett större ansvar för de senaste gulden. Och VM i Västerås var ju sista, det känns också speciellt måste jag säga. Det var fantastiskt att bli MVP och hela i sitt sista framträdande liksom.
Ja precis, och när man vet att man, det här är antagligen sista gången också, då kanske man på något sätt ännu mer förstår allvaret, eller vad man nu ska säga. Ja.
Nej, jag hade nog ett VM till i mig, men jag fick inte vara med.
Nej, var det Janne eller?
Ja.
Ja, det
fortfarande
bitter. Ja, jo, men han har nog gjort det många förbannade, eller?
Det var lugnt.
Det var lugnt, ja säkert. Du var väl skitförbannad?
Ja, det var jag faktiskt.
Ja, ja.
Men jag tackar ja till reservplatsen ändå.
Ja, du gjorde det? Ja,
ja faktiskt.
Ja, nej, det, ja, vad sa du till den då?
Nej, men någonstans förstod jag. Jag var left forward och han hade redan satt sina kedjor då. Och han hittade inte den platsen för mig då. Då skulle jag ha följt med som sitta kanske på i en fjärde kedja. Och då tyckte han att han hade andra spelare som kunde göra det. Det kan jag väl hålla med om.
Ja, men
jag visste att jag hade gjort det bra då, tyckte jag i alla fall.
Ja, ja, nej, det är, ja så är det. Man kan inte få allt. Nej. Men ja, så är det. Ha, vad händer närmsta tiden? Vad ska du göra nu resten av dagen?
Resten av dagen? Ja, nej, vi får se här. Vi ska försöka se här. Vi har ett litet ibisproblem här i landet just nu.
Ja, men berätta. Men det är lite, ja. Det här är väl första gången som det är lite... Vad har det betytt för Stockholms innebandyförbund? Berätta.
Nej, men eftersom ibis och då vår mejl och hemsida låg nere i fredags. Idag är det söndag då när vi sitter här och pratar, så hade vi inga matchlister. Våra domare kunde inte se vad de skulle vara och döma. Vi får bara hoppas att föreningarnas lag vet vad de ska vara. Så att vi vet inte hur det ser ut där ute. Om domarna har kommit ut eller inte. Det får vi se då imorgon måndag. Om IBC är igång igen. Annars så fortsätter ju det här problemet. Bara liksom förlängas. Men det stora problemet är faktiskt hur domarna ska veta vart de ska.
Ja just det, men vad har ni, vilka uppmaningar har ni gett till lagen, domarna och alla?
Ja nej, men det är ju att så många matcher som möjligt ska spelas ändå just nu.
Mm. Vad kan man ta med sig av den här situationen då, för att det här kan ju hända fler gånger?
Ja men vi är väldigt uppbundna vid våra digitala verktyg, vårt administrationsprogram. Alltså jag vet inte, det är något man kan, jag tycker man ska sätta sig ner och tänka till om hur man kanske backuppar sina spelprogram eller liknande i framtiden.
Mm. Men har ni har man skickar inte in matchprotokollen till er eller?
Utan man rapporterar resultatet.
Mm. Och statistiken gör man också då live eller i anslutning. Ja. Hur har det varit bra för er? Att, ja. Att ta bort den här, att ja, ni ska samla in.
Ja, det tycker jag att det är jättebra att vi har kommit bort från den här pappershanteringen överlag. Nu har vi ett fysiskt protokoll som vi använder fortfarande, men det är ju domarna som har det efter matchen och de behöver inte skicka in det, utan det funkar ändå. Får vi inte in resultaten så krigar vi in dem.
Mm. Så du kommer inte ta sovmorgon på måndag morgon här, utan du kommer vara på plats tidigt och grotta i det här? Eller är det andra, som du delegerar ut så att de...
Nej, ja, absolut. Nej, men det, vi kör teamwork på det här problemet faktiskt. Så det...
Ja. Hur många är ni som jobbar på kansliet?
9 stycken.
Åh, jäklar, det är mycket. Ja, nej, men vad bra. Då tackar jag för det här samtalet och önskar er lycka till med Ibis.
Tack.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more. Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.